Ja, hörni, vad säger församlingen? Kan vi inbjuda dem?
Ja.
Är vi överens, svarar vi?
Ja.
Ni hörde ni. Välkomna. Och framför hela konserten. Och nu gäller det att när ni har sagt A får ni säga B också. Och då vill vi vara först att ha konserten, eller hur? Man ska inte hålla på och spilla så här där uppe i Stockholm med det, utan vi startar här. Eller Fredrik? Ja, det var lite tveksamt det där. Vi tar ett prat vid kaffet, får vi se. I alla fall roligt att höra och härligt att lyssna till. Jag ska läsa ur Lukas 12 också, med några versar innan det som Rosalina och Emma läste. Och det är från den fjärde versen, och det är Jesus som talar. Jag läser i Jesu namn. Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud, och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Amen. Det är en märklig söndag, den här söndagen. Som en del av er vet så har ju varje söndag ett namn. Ja, alltså jag tänker inte på namnsdagarna, utan det finns ett annat namn på varje söndag, åtminstone i den svenska kalendern. Ibland kallar vi det, eller oftast kallas det för kyrkåret. Och den här söndagen är alldeles unik, för det är den enda söndagen som är före. Söndagen före domsöndagen. Alla andra söndagar, det handlar om söndagen i advent, söndagen i påsk, söndagen i fastan, alltså någonting som man firar, som man påminner om händer just nu. Eller också är det en söndag som påminner om det som har varit. Det heter söndag efter jul, söndag efter nyår och söndag efter trefaldighet och så vidare. Känner ni igen det? Söndag efter pingst och så. Då tänker man tillbaks. Men det här är faktiskt den enda söndagen som är före. Och den är ju då tänkt förstås. Så klokt har de tänkt som har gett söndagarna rubriker. Att den här söndagen då ska vi liksom förbereda oss för någonting som kommer. Och det var ju söndagen före domsöndagen. Och då är det väl bra att läsa en bibeltext som säger att inte vi ska vara rädda. Jesus säger så här: till er som är mina vänner säger jag, låt er inte skrämmas. Det är en märklig söndag och det är en märklig period på kyrkåret när vi påminns om att allting ska ta slut. Det här är ju ingen nyhet. Vi vet ju att det är så. I hela skapelsen att allting som har en början har ett slut. Hur vi än försöker skjuta det ifrån oss, så är det ju så med allt liv, också vårt liv. Att allt som har en början, det går mot ett slut. Och Bibeln talar om att hela Guds skapelse och den tid som vi nu är inne i, som faktiskt kallas för nådens tid, för att använda ett bibliskt språkbruk, den tiden ska ta slut någon gång. Så lär oss den heliga boken. Och den kristna kyrkan har faktiskt sett fram emot detta slut ända sedan Jesu Kristi himmelsfärd. Vi kommer ihåg den här gamla salmen: och som du for, du komma skall, o Jesus, hit tillbaka. Så sjunger vi på Kristi himmelsfärdsdag: och som du for, du komma skall, och Jesus hit tillbaka. Detta är faktiskt den kristna grundtron. Och det här formulerades väldigt tydligt redan kanske på 100-talet efter Jesus, 150 eller något sånt där efter Jesu död och födelse, så formulerades något som heter den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Jesus Kristus, sittande på allsmäktig Gud, faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är en del av den kristna kyrkans bekännelse som alltså har bekänts och sagts, uttalats i så många år. Sen några hundra år senare kom en annan trosbekännelse som en del kyrkor läses. Och jag vet här i Södertälje, där det är så många ortodoxa orientaliska kyrkor, så läser man den trosbekännelsen oftare. Och den är ju inte mindre vacker och härlig, den som kallas för Nicea. Igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och vi förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Det är Nicea. Ingen av er säger amen och pris för Gud. Egentligen borde ju vi som är Jesu vänner säga det i alla fall. För detta är faktiskt inte någonting som skräms. Inte avsett så. Utan det är faktiskt avsett att man ska lyfta huvudet och så se fram emot den dag då han som for ska komma hit tillbaka. Var inte oroade, säger Jesus. Jag ska lämna er, men var inte oroade. Jag ska komma igen och ta er till mig där jag är. För där jag är, där vill jag att ni ska vara. Så säger Jesus när han strax ska lämna lärjungarna. Vi vet inte när det sker, men vi vet några viktiga saker. Vi vet att det ska ske. Vi vet hur det ska ske och vi vet var det ska ske. Eller? Jag kan nicka lite grann så här om du känner igen det. Att det ska ske, det har jag redan citerat, därför att det är ju Jesus som säger att han ska komma igen. Och det här är faktiskt, det är inte lätt att upptäcka, men det är en av Bibelns allra största sanningar. Om man nu kallar det sanningar, det som brukar ibland kallas för dogmer, alltså lärosatser, det som är, om man försöker koka ihop de här 666 böckerna i den här boken till någonting så där komprimerat och så tar fram de största, viktigaste sakerna som sägs, så är det här talet om att Jesus ska komma igen en av de allra största. Och de som har räknat riktigt noga på det säger att det är den näst största sanningen i antal ord räknat. Och bibelställen det står. Är inte det rätt fantastiskt? Och då är det ju rätt säkert att det ska stå, att det ska ske. Ibland funderar man, hur ska sånt här ske? Vi är ju, en del av oss har ju levt rätt länge. Och vi har ju bara i vår egen livstid kunnat konstatera att sånt som Bibeln talar om skulle ske, och det har stått nedskrivet i årtusenden, och så har årtusenden gått, århundraden gått, och så har man funderat, hur kan sånt där ske? Har du tänkt så någon gång? För ibland har jag funderat på hur de gamla så tänkte, de som levde mellan år 70 efter Jesus eller år 135 efter Jesus, när judarna fördrevs ifrån landet och aldrig mer skulle få återkomma. Hur tänkte de när det i profetböckerna stod att folket skulle återsamlas och kunna sitta under sitt eget vinträd? En del måste ju ha sagt, hur kommer det att ske? Vi vet ju inte ens var de finns. Men vi som har levt nu, jag menar, jag är ju född 1948, och det är det året som Israel blev en verklighet. Folket var tillbaks. Det finns många sådana här exempel där man funderar, hur ska det ske? Hur tänkte de här som läste i Bibelns sista bok som är profetisk, när det står om någonting som ska ske i framtiden? Det står något sådant märkligt att två män, om de symboliserar någonting annat, det vet vi inte, men det står att två män ska dödas i Jerusalem. Och så står det så här märkvärdigt att hela världen skulle se dem när de i ett enda ögonblick blir levande igen. Alltså, vad tänkte min gamla farmor när hon läste det här? Hon hade ju aldrig hört talas om TV, ännu mindre om satelliter, för hon dog ju innan någonting av det där var upptäckt. Men jag vet ju att hon läste Bibeln, och jag vet att hon satt och nickade. Det har min pappa berättat och sagt att det är sant det som står i Bibeln. Alltså, det är väl ingen som funderar över hur det där ska gå till idag, eller hur? Nej. Ni vet, Bengt Jägerskog är där och så filmar han. Och så i nästa ögonblick så kan vi se det här i Södertälje. Alltså, det är så mycket som sker som man funderar över, hur ska det gå till? Jag var för 3 veckor sedan, 4 veckor sedan kanske i Israel. Och då är jag med om någonting som jag aldrig har varit med om förut. Fast jag har varit i Israel många gånger. Jo, när vi passerar nerifrån Jeriko och kör ner mot Döda havet, så berättar guiden att det har hänt så märkvärdiga saker. Så jag skulle vilja, Sten Gunnar, att du läser Hesekiel 47. Och så läste jag Hesekiel 47. Och det är ju sånt där kapitel som en pingstpredikant, ja, känner väl till. Det talas där om den dubbla strömmen som ska flyta fram, som ska ge liv, till och med liv åt öknen, så att området från En Gedi ner till någon plats söderut skulle grönska, och däremellan skulle det stå fiskare och kunna fiska. Och så ber han mig läsa den där texten som är 2500 år gammal. Och jag menar, ni som har rest där vet ju att det växer inte mycket där. Nej, och det går inte att få fisk därför att det är så sterilt och det är alldeles genomsaltat. Men nu har det hänt något så märkvärdigt, berättar guiden när jag har läst det där, så att nu finns det dammar efter hela vägen som är full av fiskar. Dammarna är inte grävda. Fiskarna är inte planterade, och ingen vet riktigt hur fiskarna har kommit dit. Man tror, säger guiden, att det är fåglar som har transporterat dit dem och tappat dem, och så har det blivit fler fiskar. Och jag tyckte att det var så märkvärdigt att precis åka där igenom, på ena sidan grönska, och så höra talas om dammarna där. Det som har stått i 2500 år, och så har man funderat, hur ska det här gå till? Jo du, det stod i den gamla boken. Och det är klart att då tror ju jag att när det står att jag ska komma igen och hämta er till mig, för jag vill att där jag är, där ska ni vara. Att han ska komma, det har hela kyrkan vittnat om. Alla slags traditioner vittnar om detta, därför att det står i den heliga boken att han ska komma. Här nere i Sankta Ragni läses det varje söndag. Mer än vad vi gör. Förstår ni? Det är alltså ingen okänd sanning. Han ska komma igen. Hur han ska komma igen? Ja, när lärjungarna står där på himmelsfärdsberget, så står de och ser mot himlen, och så helt plötsligt så kommer det en ängel och ställer sig vid deras sida. I alla fall tror vi att en ängel, det står att vara män i skinande kläder. Och så säger de, varför står ni och ser mot himlen? Han som for, han ska komma igen på samma sätt som han for. Kommer ni ihåg hur han for? Det står att han sträcker ut sina händer och så välsignar han sina vänner, lärjungarna, och så for han. Han ska komma igen på samma sätt. Och så säger ängeln någonting som jag tycker är så fint. Han säger, denne Jesus som har tagits ifrån er, han ska komma igen. Denne Jesus. De hade lärt sig älska Jesus. De hade gett sitt liv för honom. Det var ingen högt uppsatt prelat som skulle återkomma när han kommer i sin härlighet, utan lärjungarna säger att det är denne Jesus. Halleluja. Så ska han komma igen. Var? Ja, han ska komma igen hit och hämta oss dit. Så säger Paulus när han skriver, aposteln skriver, och om du vill kolla själv så är det första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Då säger Paulus så här till en församling som är lite bekymrad över att några hinner dö innan löftet har gått i fullbordan. Men då säger han att ni ska inte sörja som de andra som inte har något hopp. För han ska komma igen, och först ska de som har dött i tron, avsomnat, uppstå. Och så ska vi som då ännu lever förvandlas och ryckas upp tillsammans med dem som redan är döda. Och så ska vi få möta honom på skyn. Alltså det låter ju lite poetiskt och märkvärdigt. Men kan vi inte få läsa som det står? Hur han ska komma igen? Hur ska det kunna ske? Jo, Jesus säger så här. Att det här ska ske i ett enda ögonblick. Precis som när tjuven bryter sig in och stjäl, så ska det ske som i ett enda ögonblick. Och han använder en gång bilden och säger, så som blixten går från öster till väster, så snabbt. Ibland när jag läser i Matteus 24 och Lukas 17, för de två sammanhangen ska man koppla ihop. Det är Jesus som talar och det är säkert samma tillfälle. Då får man klart för sig att Jesus begrep att jorden var rund långt före både Kopernikus och alla andra som påstod att jorden inte var platt. Ni vet att han talar om att två kvinnor ska mala på en kvarn, mjöl. Det gjorde man tidigt på morgon. Två stycken ska vara ute på åkern. Det gjorde man ju på arbetsdagen. Två stycken ska sova i samma säng. Alltså det är natt någon gång och det är morgon någonstans och det är mitt på dagen någonstans. Alltså, att han ska komma, hur han ska komma, välsignade, förvandlande oss. Och var, ja, över hela jordens rund ska detta uppryckande ske. Söndagen före domsöndagen. Vi står färdiga att möta den dagen. Vilket vi likt en del ifrån Thessalonike som jag berättade om får dö, lämna den här kroppen, eller vi lever kvar när det sker, så kan vi känna trygghet och glädje därför att löftesordet gäller. Och när det ska ta slut som är vårt liv, och vi tänker på avslutet och räkenskap och uppgörelser och allt det där, då vet vi att den vi ska stå inför är denne Jesus. Denne Jesus. Texten jag läste är ju lite motsägelsefull. Det talar om att frukta honom som har makt över liv och död, alltså Gud. Och samtidigt stod det att vi inte skulle vara rädda och låta oss skrämmas. Hur går det ihop? Att vända sig till honom som vi ska frukta och samtidigt inte vara rädd. Hur ska vi kunna möta den dagen utan rädsla? Räcker det med att han säger att vi inte ska låta oss skrämmas? Ja, jag har lärt mig att när Bibeln talar om att frukta Gud, så är det någonting annat än vad vi tänker. När Bibeln, när Jesus, faktiskt både gamla och nya testamentet talar om att frukta Gud, så är det hebreiska ordet fylld av kärlek, lydnad och tjänande. Det är att frukta. Alltså att älska honom, lyda honom, tjäna honom. Och den som gör det blir av Jesus redan här i tiden kallad för min vän. Jag säger till er, mina vänner. Vad kan jag våga räknas dit? Kanske någon funderar. Texten som Emma läste på svenska och Rosalina på arabiska. som talar om att vi ska vara beredda var som tjänaren. Var som tjänaren. Om du tittar riktigt noggrant i den texten, den är skriven på grekiska från början av Lukas. Och Lukas var en bra språkmänniska, en bra grekiska. Där står det egentligen var som en människa. Ordet anthropos står det där vi har översatt ordet tjänare. Alltså du får vara den du är. Var som en människa. En människa som är älskad av Gud och fullkomligt dyrbar. Det är något så märkvärdigt insmuget i den där texten som jag läste från Lukas 12. När Jesus talar om att inte vara rädd. Fastän han samtidigt talar om att frukta Gud. Och så säger han, kom ihåg att ni är mycket mer värda än sparvar. Man kan köpa 5 sparvar för 2 kopparslantar. Vi har lärt oss av evangelierna, och det är Jesus som säger faktiskt att man kan köpa 2 sparvar för 1 kopparslant. Och här kunde man få 5 stycken för 2 kopparslantar. Alltså den 50 fick man på köpet. Inget pris satt på. Nästan lite värdelös. Man får den på köpet. Men det är till alla som Jesus säger att ni är mycket mer värda än sparvar. Sparvar som man inte sätter mer värde på än man kan få mängdrabatten så där. Ibland kan vi känna oss så. Som bara en i hopen, en i skaran. Och hur ska det gå? Vi vågar lyfta vårt huvud och vänta honom fastän vi bara är människa. Finns någonting som vi kommer att känna sig igen på. Ungefär som mannen som Göran berättade om. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Och så kändes det igen. Den som fruktar Gud, den som älskar Gud, lyder Gud, tjänar Gud i all sin mänsklighet kan känna sig trygg. För det är så märkvärdigt att jag som älskar honom känner djupt i mitt eget liv att jag är älskad av honom som ska komma igen. Du är älskad av honom som ska komma igen. Därför vågar du säga tack Jesus. Ska vi be? Gud, vi tackar dig att du är Herre och Gud. Tack att du som råder över himmel och jord och väckte livet i vårt eget liv gav den gåvan till oss. Tack Herre för att vi får vila tryggt i att du är Fadern som har omsorg om oss varje vår dag. Och så tackar vi dig för det stora, underbara, strålande löftet att du ska komma igen. Och tack Herre för att en gång ska både sorgen och ondskan få vila de båda. Vi tackar dig för att detta är en verklighet. I Jesu namn. Amen.
Vi ska alldeles strax gå in i en liten bönestund här och erbjuda förbön där du kan få ta emot välsignelse från någon annan som ber för dig. Och du kanske har ett behov särskilt som du har tänkt på eller som du upplever att ja, men det här vill jag att vi ska be för. Då finns det människor här som är villiga att stå tillsammans med dig. Det jag tänkte på när jag hörde Sten-Gunnar predika här, det var just det här med att vara beredd, att spänna bältet om livet, som är ett annat uttryck för att ha beredskap, att hålla lamporna brinnande. Och jag har varit tvungen under lång tid att pröva mig själv. Vill jag verkligen att Jesus kommer tillbaks? Eller är jag för upptagen? med allt det andra som är så intressant och spännande i det här livet. Och när man ställer sig den frågan så börjar det dyka upp en och annat i ens liv där man inser att ja, men det skulle vara rätt skönt ifall han väntade ett tag till. Förstår ni? Man börjar möta sitt eget hjärtas svaghet. Man börjar möta sitt eget sin gamla människas natur egentligen, som inte vill att Jesus kommer tillbaks. Och det där är lite skrämmande, därför att det säger någonting om den kamp som kan pågå i ens eget liv, där man faktiskt blir ställd inför det faktum att ja, Jesus, du kommer tillbaks, men vilken villighet bär jag på i mitt hjärta till att säga välkommen tillbaks, därför att du är väntad. Jag har väntat på dig. Vi har väntat på dig. Och lite grann är det som också texten belyser, och som Jesus belyser: var lika tjänare, var lika människor som är beredda, som väntar på att deras herre ska komma åter från bröllopsfesten, som står redo att öppna dörren när han knackar på. Det är det som är beredskap. Och där så behöver vi alla pröva oss själva. Har vi denna beredskap i våra hjärtan? Eller tänker vi hellre att Jesus, du får gärna vänta ett tag till så att jag hinner göra det här också? Och jag säger det här inte för att döma någon. Jag säger det här för att lyfta upp det här ur ditt hjärta så att det blir uppenbarat. Därför att vi alla behöver pröva oss på just det området. Och det kanske är någonting att också söka förbön för idag. Att faktiskt få lägga ner det i sitt liv och säga till Gud: Gud, jag vill ha denna beredskap i mitt hjärta, så att jag har hjärtats villighet att säga ja, Herre, kom snart. Jag tror att det finns också här idag åtminstone en kvinna som bär på en stark rädsla, en stark fruktan i sitt liv för män. Och det kan låta lite märkligt, men det var det som kom i mina tankar när jag satt och bad. Att du finns här som i olika situationer när du möter män upplever en stark rädsla. Och denna rädsla är närmast att beskrivas som en iskall känsla på insidan som paralyserar dig. Och Herren Jesus, han vill lösa dig ifrån detta. Denne Jesus som vi har fått höra talas om här idag, han är också den som verkar i den här stunden. Fast när han är på väg tillbaks så är han också samtidigt här just nu. Och han verkar i oss. Och precis som vi också fick höra om att säljs inte 5 sparvar för 2 öre och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på era huvuden är räknade. När Gud lyfter upp en sån här sak som har med någonting väldigt personligt att göra, så är det också för att visa att han älskar, att han bryr sig om oss. Och därför så vill han också lyfta av vår fruktan som vi kanske upplever att det binder oss. Han vill inte att vi ska känna på det sättet. Och han vill att ifall du är här som känner så, att du ska kunna se på män med frid. utan rädsla. Så om du är här och upplever det, att det där var till dig, så välkommen också att ta emot bön för detta, så att du kan få bli fri. Vi ska sjunga någon sång, tror jag också, i samband med det här. Vi ska få höra brassbandet också spela här igen. Det var underbart att få höra dem här tidigare också. Ja, det är ljuv musik verkligen. Tack så jättemycket för det. Ska vi ta och be tillsammans, så går vi in i den här bönestunden. Herre, vi tackar dig för att du talar. Vi tackar dig för att du verkar, och vi tackar dig för att du visar på olika områden i våra liv där vi får lägga ner oss själva på nytt och göra oss beredda. Lämna utrymme för dig att skapa beredskap i våra hjärtan till att säga ja, Herre. Vi är beredda, vi vill att du kommer tillbaks. Och vi ska stå där och säga välkommen Jesus, därför att vi har väntat på dig. Vi har väntat på dig, Herre. Och jag ber att den beredskapen ska få finnas hos var och en på den här platsen. Jag ber att den beredskapen ska få finnas i den här församlingen. Jag ber att denna beredskap ska få finnas i Kristi kyrka, i den här staden och i det här landet, Herre. Där vi säger ja, Herre, du är väntad. Vi är villiga, vi har varit villiga länge att bara lägga ner allt vi håller på med och säga välkommen. Jesus, jag ber om det verket ifrån dig genom den heliga ande på den här platsen. Så ber jag också att du lyfter av oss bördor som vi bär på och ger oss mod att söka din hjälp för allting, Herre, som vi har behov av. I Jesu namn. Amen. Så välkommen att söka förbön nere vid korset där vid kapellet, eller här framme på första bänken. Det finns också möjlighet att skriva bönelappar i korgarna längst bak där, som vi också lyfter fram sen gemensamt.